Alltså jag arrangerade events och sen så pluggade jag gymnasiet på en väldigt hög nivå. Och sen så föreläste jag då runt om i hela Sverige.
Och skulle ha höga betyg.
Och höga betyg, exakt. Ja. Och ett liv utöver det. Och sen så, ja, ni kan ju tänka er hur det slutade.
Jag tror att om alla bara hade börjat i en själv, då hade det ju inte sett ut så som det gör heller.
Nej.
Så att, jag tror det är mitt bästa tips. Och det är därför jag tror också att jag kände också tidigt att jag blev utbränd. För att jag kände att jag ville göra allt och jag ville rädda alla, allt och alla liksom. Och vara perfekt och duktig och sådär. Men sen insåg jag att men jag kan inte göra någonting annat än att rädda mig själv.
Negin Asimi har fått flertalet utmärkelser som ung entreprenör, men var 18 år när hon gick in i väggen. En resa som hon tagit sig igenom och som nu blivit en bok om hur man kämpar smart. Det här är ett avsnitt om att komma från ett utsatt område utan kapital och se till att få möjligheten att skapa sin egen resa. Att vara 22 år och ha åstadkommit mer än många andra. Hur man lyckas med det, men att det också kommer till ett pris. Jag och Negin pratade såklart också om jämställdhet eftersom jag var nyfiken på hur hennes generation pratar om och reflekterar kring de här frågorna. Det blev ett intressant samtal. Bland annat om rädslan för att göra just det. Och det får mig att fundera på hur vi kan göra frågan om jämställdhet mer tillgänglig för en yngre generation. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag fortsatt tacka Excitech. För tack vare dem kan jag fortsätta lyfta in massor med intressanta perspektiv i den här podden. Men nu luta dig tillbaka och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Negin Asimi. Vi säger hej och varmt välkommen till Negin Asimi.
Hej, stort tack.
Superkul att ha dig här.
Tack, det är jättekul att vara här.
Du är ju, har ju fått massor med utmärkelser. Du är ju blott, vad är du, 22 nu?
Jag är 22.
Och du har ju fått pris som superkommunikatör och en av de unga människorna i världen att hålla koll på. Och årets unga entreprenör också, eller hur? Eller något sånt liknande pris.
Precis.
Och vi ska prata om hur du har tagit dig dit. Vi ska också prata lite om jämställdhet, för du är nog en av de yngsta som jag har haft här faktiskt.
Mm.
Den kanske du är van vid att höra, just den kommentaren.
Ja, absolut. Men jag börjar ju bli äldre, så det är en tickande bomb tills jag inte längre är yngst. Men jag tycker det är kul att inte heller vara yngst.
Nej.
För att man blir ofta förknippad med, alltså att det jag har gjort är på grund av min ålder och sådär. Och det är ju inte bara det heller. Utan det har ju krävs väldigt mycket. Oavsett ålder. För att komma dit. Så att det, jag tycker det är skönt att liksom bli vuxen.
Vuxen lite. Så jag är 31.
Man känner sig liksom aldrig som vuxen. Men...
Nej, men när blir man vuxen egentligen? Man ska väl alltid ha barnasinnet kvar, eller?
Absolut. Men det är skönt att inte liksom vara så här, ja men... Här har vi den här unga supertalangen. Liksom, att det kan vara kul att vara en person i sig utan att bara vara förknippad med sin ålder också.
Ja, men precis. Men hur började allt det här? För du började med entreprenörskap väldigt tidigt, eller hur?
Ja, det började med att jag kan dra tillbaka bandet och säga att jag och min mamma, och jag har en äldre syster, men då var det jag och min mamma som flydde hit från Iran till Sverige när jag var 3 år.
Ja.
Och det är ju en diktatur där och sen så var det väldigt mycket framförallt kvinnoförtryck och vi kom hit och sen så trodde vi att liksom, min mamma utbildade arkitekt och vi trodde att det kanske skulle bli lättare här och sådär. Men ju mer, alltså jag växte ju upp då och insåg att när kanske när jag var runt 6-7 så tyckte jag att det var jättekul och liksom, jag blev jättefascinerad av pengar och liksom sådana grejer. Och jätteintresserad av att typ lära mig saker.
Mm.
Och sen så ville jag liksom ha ett jobb när jag blev ännu mer lite äldre.
Ja.
Och jag insåg att nej, men jag kan inte få något jobb för jag har inga kontakter. Och det här kommer vara jättejobbigt för mig. Och min mamma tyckte också att det var jättetufft för att hon inte liksom riktigt blev inkluderad i samhället under min barndom och sådär.
Varför kunde hon jobba med när hon kom hit?
Nej, men hon pluggade ju, hon är ju konstnär också, så hon pluggade design och konst och sånt. Så det var ju liksom så, sen hoppade hon från praktikplats till praktikplats.
Mm.
Men det var ju ett sätt att liksom utnyttja arbetskraften också i Sverige, tyvärr.
Mm. För ni bodde i ett ganska utsatt område, eller hur?
Ja, precis. Jag kommer från ett ganska utsatt område. Mm. Och ja, men det fanns inte riktigt någon så här framtidshopp bland människor, inklusive mig själv. Alltså, att det inte var en sån miljö där man kände att wow, nu händer det saker. Och det fanns inte riktigt några personer att inspireras av om man kollar på sin omgivning och föräldrarna och nätverket. Så det fanns inget nätverk där överhuvudtaget. Så jag kände liksom att jag inte hörde hemma där jag var placerad. Och jobbade väldigt mycket med att liksom, hur ska jag göra om jag vill få jobb?
Mm.
Och typ så här, bli en del av samhället när jag kände mig så utanför. Mm. Så det jag gjorde var att jag blev ambassadör för Fryshuset.
Mm.
Och sen så på Fryshuset, som är en organisation som jobbar jättemycket med ungdomar, så liksom åkte med till Almedalsveckan och träffade massa makthavare. Och sen så träffade jag jättemånga profiler från näringslivet.
Mm.
Och jag insåg att, men vad är det här? Varför har ingen pratat om de här människorna för mig? Det är inte bara människor som till exempel, som man ser i TV, som har väldigt mycket inflytande och makt i samhället. Och jag började då knyta ganska starka band med de här mäktiga personerna.
Mm.
Och när jag var 16 så insåg jag att jag inte riktigt kunde relatera till förebilderna som fanns i samhället. Och jag kände mig väldigt ledsen att jag inte var blond i håret och hade ett svenskt namn och liksom sådär. Och sen så tänkte jag liksom att hur kan jag göra för att själv liksom, nu är det så att jag inte har de förutsättningarna eller den bakgrunden. Så hur kan jag då göra för att ändå göra det jag vill?
Mm.
Och då så bestämde jag mig för att börja föreläsa. Och sen hade jag ju knutit ganska starka kontakter med människor i näringslivet genom Fryshuset. Så då hörde jag av mig till dem och frågade om de ville ha en inspirationsföreläsare.
Mm. Vad föreläser du om då?
Ja, men hur jag, alltså jag utgår ju då från mig själv och hur jag liksom gick från att liksom inte ha några förutsättningar som varken var överdrivet smart, pengar eller kontakter till att liksom göra allt det jag ville. Fast inte på det sättet som man ska gå tillväga, utan att jag alltid hittat genvägar. Och att det är så himla mycket som man kan göra på sitt sätt, men som man liksom inte vet om för att man inte har hört talas om det. Till exempel så blir man ju tillsagd att det finns ett visst sätt att leva, så många inte riktigt, alltså inklusive mig själv, att man tror att det är så här livet går till. Men till exempel att jag började föreläsa för näringslivet när jag var 16, det är inte riktigt en klassisk sätt att göra en sak.
Hur kom du på det? Var det bara rakt av så här att du, nu ska jag börja föreläsa, eller?
Nej, alltså jag gick ju en ledarskapsutbildning som jag fick sponsrad av min skola för att jag var en bra ambassadör och så.
Mm.
Och på den hos Dale Carnegie då så fick vi öva i att tala.
Mm.
Och vi fick öva i kommunikation och liksom ledarskap och sånt där. Och sen så insåg jag att det är så kul att typ så här utmana sig själv. Att det värsta jag visste var att tala inför publik. Men idag så gör jag det har jag gjort det för flera tusentals människor och jag tycker det är jättekul.
Mm.
Men sen så insåg jag också att liksom det som mottagaren ofta tycker är spännande är att det ofta är väldigt äkta liksom från mitt håll. Att jag inte försöker vara perfekt eller sådär. Att det syns i det jag gör.
Mm. För då, när du började med det här, då gick du fortfarande på gymnasiet då?
Ja, precis.
Och pluggade?
Ja, jag ville ju gå på Handels för att jag insåg att de här människorna i näringslivet är så himla coola. Och hur blir man en av dem?
Ja.
Och då så är det ju återigen det där traditionella sättet saker och ting ska vara. Att men då är Handelshögskolan det sättet som man blir en sån här toppprofil. Så då så kämpade jag jättemycket med att få jättehöga betyg samtidigt som jag blev utsedd till världens yngsta TEDx-arrangör då. Det har jag inte pratat om. Men
för det är ju supercoolt. Den frågan bara kom, eller?
Ja, alltså jag var ju typ 15 och blev tillfrågad om jag ville ta över licensen för TEDx Youth Stockholm.
Och vad är TEDx Youth? Det är
ungdomsvarianten. Ja. Liksom. Ja. Så det var ju dels det. Och sen så, så jag arrangerade events. Och sen så pluggade jag gymnasiet på en väldigt hög nivå. Och sen så föreläste jag då runt om i hela Sverige.
Och när skulle ha höga betyg.
Ja. Och höga betyg, exakt. Ja. Och ett liv utöver det. Och sen så, ja, ni kan ju tänka er hur det slutade.
Ja, du gick in i väggen då när du var 18.
Ja, precis. Jag gick in i väggen. Jag trodde inte att det gick.
Nej.
Men det var det som hände.
Hur märkte du det?
Jag märkte det genom att jag... Alltså, det är inte så att man bara för min del vaknar upp och känner liksom att...
Bara pang.
Pang. Alltså, ja. Det var ju så. Men det kom ju jättestora varningstecken innan som jag inte lyssnade på. För att jag tänkte liksom att... Alltså, det är lite farligt också när man inser... För min del, liksom, när jag insåg att shit, vad mycket jag kan göra bara jag liksom, bestämmer mig för det. Mm. Men det finns ju en nackdel med det också. Liksom, att man kan då göra för mycket av det roliga, men också.
Men hur märkte du, vad var det för varningssignaler du fick?
Ja, men alltså i början fick jag ju magproblem och sen så typ kände jag liksom att jag kunde svimma.
Mm.
Att jag var svimfärdig och ja, men lite sådär att ja, jag hade lite, det är lite varningsklocka att det var inte så att jag kunde sova för mycket, utan det var mer att jag sov för lite, att jag kunde prestera 24-7 nästan, alltså att jag kanske sov kanske ibland 5 timmar eller 4 timmar, alltså så.
Mm.
Och det är också liksom, det visar ju att kroppen är på högvarv hela tiden. Mm. Och det är också en varningsklocka.
Mm.
Men sen så, efter ett halvår när jag fortsatte så kunde jag liksom inte, jag blev sjuk och sen så typ blev jag aldrig frisk. Alltså det var som att jag typ tappade all min energi som man...
Du var förkyld?
Ja, eller? Du vet den här känslan när man... inte riktigt ha någon energi.
Ja.
Men man vet att när jag blir frisk så kommer jag få tillbaka min energi.
Mm, men du blev aldrig frisk.
Men jag blev aldrig frisk och det tog över 3 år liksom.
Ja. Men sen var det pang in i väggen? Eller nej, det var bara det att du var trött eller hur?
Nej, alltså jag kunde ju inte göra någonting. Jag hade ju problem med mitt korttidsminne. Mm. Jag orkade inte kliva upp ur sängen. Alltså, jag kunde som max göra en grej på en dag i typ en timme om ens det. Och sen låg jag helt... död, liksom. Men det var ju jättestor kris för mig för att jag är så himla prestationsdriven och har varit tidigare och jag försöker jobba mig bort från det också.
Mm.
Men det är ju fortfarande det som ger mig glädje, så att det gäller att hitta liksom en balans.
Hur tog du dig ur det där då? 18 år, gått in i väggen.
Ja, men det är, alltså först så kan vi tycka att skolan skulle ha ansvaret då. Men det är inte så många 18-åringar som går in i väggen. Så det finns inte samma liksom, rutiner som när en människa som är fast anställd går in i väggen. Att man har en arbetsgivare som håller koll på en. Nej. Så det var ju väldigt, väldigt ensamt att skolan försökte liksom, ja, men vi kan följa med på en tid till psykologen typ.
Mm.
Men utöver det så visste jag inte, men vad gör jag nu? Och sen så blev jag bara sjukskriven.
Mm. Från skolan?
Ja, från skolan. De tvingade mig att bli sjukskriven. Jag fick något krismöte med min rektor som sa att nej, men alltså, du får inte komma till skolan någon mer. Så sa jag liksom att då ska ni tvinga mig att inte komma till skolan.
Mm.
Men, nej, men sen så insåg jag att sen fick jag massa kramper i magen och sånt där. Så jag kunde inte liksom... Så det var ju kroppens sätt att säga ifrån.
Gick du att prata med någon då, eller hur?
Ja, alltså det sättet som jag kom ut ur det. Och jag kan inte säga att jag är liksom... Efter att man blir utbränd så tror jag aldrig att man blir så som man var innan. Mm. Rent i hjärnan.
Och det är mentalt liksom.
Ja, mentalt. Men det är jag också tacksam för att jag har liksom en helt annan relation med min kropp. För att jag började liksom meditera och jag började lyssna på min kropp framför allt. Och liksom så här... När den säger att man... När min kropp säger åt mig att nu har jag ont i huvudet eller ont i ryggen. Eller ja, men typ så här, jag vill verkligen inte göra det där. Då gör jag inte det liksom.
Nej.
Det spelar inte någon roll om det är viktigt för... Oavsett vad det gäller, att det är jätteviktigt för något jobb. Eller att jag ska gå på någon jobbmiddag och sådär. Men om inte jag har lust så gör jag inte det. Även om det kanske skulle vara bra. Men då tänker jag liksom att... Det är viktigt att vara på rätt ställe mentalt liksom, för att ändå kunna prestera bra. Mm. Och då är det bättre att inte göra det som kroppen inte vill.
Nej. Men tror du att det är många kvinnor i din ålder som känner igen sig i det här?
Ja, absolut. Alltså, jag tror att det är jättemånga kvinnor som liksom, inklusive mig själv, som hamnar i en slags fälla i att vara en duktig flicka liksom, mm. och prestera på topp och vara bäst och snyggast och allt vad det är.
Mm.
Och det är så himla farligt.
Mm.
Och där har jag lärt mig jättemycket av det motsatta könet faktiskt.
Mm.
Att jag börjar liksom kolla lite så här, men det är inte lika många killar som blir utbrända. Det är inte lika många som känner, så i min omgivning i alla fall, när jag träffar många människor i näringslivet och sånt där, så har jag sett att det finns en annan mer avslappnad inställning.
Mm.
Och hur kommer det sig liksom? Mm. Och då har jag ändå insett att många av mina killkompisar och så tar ju saker lite mer som det kommer. Och stressar inte upp sig så mycket så som jag gör och gjort och så. Och försöka lära mig liksom att det gäller att liksom, ja, men ha en lite mer så här killig attityd på det sättet. Inte för att det är kopplat till kön, men
Men har du reflekterat någonting över var det där kommer ifrån? Att du säger att du har höga krav på din egen prestation och att vara duktig flicka, liksom, ja. Som du sa. Har du funderat på varför det är så? Är det för att uppfylla dina egna krav eller någon annans? Mm. Eller?
Ja, så det handlar ju om att när man har haft de förutsättningarna som jag har haft, att det är att man totalt står utanför samhället på något sätt ändå. Mm. Och inte har pengar eller något nätverk eller ingenting egentligen, förutom en jättefin mamma och syster liksom.
Mm.
Så har man inte så mycket val för min del. Att det var liksom att, om jag ser tillbaka nu, om inte jag hade börjat så tidigt som jag hade gjort, och om inte jag hade jobbat ihjäl mig och gjort allt det jag har gjort, hade det varit jättesvårt att konkurrera bland alla och allt och sådär. Mm. Så för min del har det ju varit att jag har känt att jag har sett det som en investering. Att nu ger jag hjärnet nu och så blir det lättare sen liksom.
Mm.
Så det, med tanke på det livet och den livsstilen som jag vill ha,
mm.
så har inte det varit ett alternativ. Så på ett sätt så är det liksom att jag hade inte kunnat vara mer avslappnad och haft en mer liksom allt löser sig attityd i början, för att då hade det inte tagit mig dit jag hade velat vara och så.
Det är en jättebra inställning, men det gör det ju inte mer rätt, tänker jag.
Nej, verkligen inte.
Att du ska behöva kämpa hårdare än andra egentligen.
Ja, tyvärr är det ju så. Mm. Och det är ju, alltså, jag vet inte, alltså det, för mig har det aldrig varit så att jag tänkt att, nej men det är, att jag tänkt att liksom, nej men det är klart att, alltså vad ska jag göra liksom, att det är så det är. Mm. Det är så det har varit. Och då antingen kan jag tycka synd om mig själv eller så kan jag ta tag i det. Mm. Men det har ju också blivit på bekostnad av min hälsa. Men så länge jag vet vart jag är nu och liksom har lärt mig av mina misstag och sådär, så ångrar jag liksom ingenting.
Du känns ändå väldigt reflekterande och liksom insiktsfull för att vara så pass ung som du. Nu låter jag jättegammal,
ja.
Men jag är ändå 31 och du är 22. Så vad blir det? 9?
Ja.
9 år, va?
Ja.
Gud, jag är så dålig på matte. Nej. Jo, det blir 9 år.
Mm.
Men jag tror inte att när jag var i din ålder att jag hade den typen av reflektion. Eller liksom att jag reflekterade kring de här frågorna på samma sätt som du gör.
Mm.
Kan du komma ihåg, så här, vad var ditt, vad ska man säga, pivot moment? Eller liksom, när blev du, hur kommer det sig att du började reflektera över de här sakerna? Kan du komma ihåg det? Eller var det bara en serie av saker?
Nej, men alltså, jag tror att till att börja med så har jag från en väldigt tidig ålder också blivit mobbad väldigt mycket.
I skolan? Eller?
I skolan. Mm.
För vad?
För att det kunde vara liksom att jag sa vad jag tyckte och tänkte. Jag till och med mobbad av lärarna för att de tyckte att jag var jobbig. Och
Det har jag läst någonstans. Ja. Att de såg att du tonade ner dig. Liksom.
Exakt. För att jag tycker att, alltså, jag är så stolt över det nu. Att jag inser liksom att man lär sig saker i skolan.
Mm.
Men egentligen, alltså, nu låter det jättekonstigt, men egentligen så vet vi ju ingenting. Utan vi har en tolkning av att vi tror att vi vet någonting.
Ja, precis.
Ja, och du, redan från en tidig ålder så tänkte jag liksom att hur vet du det som du lär ut? Alltså det kan ju vara på flera olika sätt.
Mm.
Och det tankesättet är ju väldigt provocerande för lärare, för att det är ju deras yrke liksom.
Framförallt om man är flicka också, tänker jag. Alltså om man tar plats och ifrågasätter och liksom, det får man inte göra som flicka. Alltså ja. Generellt. Man får ju, men...
Ja, ja. Nej, men verkligen. Och helst så skulle man ju vara snygg och sitta och kolla på killarna som spelar fotboll liksom. Mm. Men då gick jag in och spelade fotboll med killarna.
Ja.
Så jag var ju lite den typen. Men det är ju på både... Alltså jag ångrar ju ingenting. Men det hade ju varit mycket lättare för mig att liksom inte vara så. Mm. För att då hade... Just det jag skulle säga var att i och med att jag har blivit mobbad från en tidig ålder och känt mig väldigt så här ensam och sådär, så har jag liksom haft väldigt mycket tid att reflektera över att hur kommer det sig att det är på det sättet? Jag har alltid tänkt liksom att hur... Alltså vad... Att jag har alltid tyckt att allting är så konstigt, att vi lever i ett samhälle och sen så gör man saker på ett visst sätt.
Mm.
Och bara för att alla andra äter kött till exempel, så är det det som är det rätta. Att det var ofta så jag tänkte när jag var yngre, exempelvis. Ja. Och det är ju inte riktigt så, inser jag nu, eller har insett, att vi är flockdjur och vi gör ju allt som alla andra helst för att vi inte ska känna oss utanför.
Mm.
Men jag har ju liksom aldrig varit rädd för att känna mig utanför, och det, jag tror det är därför jag har kommit så långt också.
Du är alltså inte rädd för att bryta normer, tänker jag.
Nej, alltså det är jag inte. För att jag har ingenting att förlora, liksom, faktiskt. Så det har varit en... Det har ju varit jättetufft, men samtidigt det som har gjort så att jag har kommit så långt. Att jag liksom haft tid att reflektera, men inte bara har accepterat att saker och ting är på ett visst sätt. Och liksom, eller att man ska gå tillväga på ett visst sätt eller så.
Nej, men det krävs ju ändå en styrka, tänker jag, att inte falla in i det där när man är så pass ung. Att liksom inte anpassa sig för att få vara med eller inte bli mobbad. Alltså det är ju så många som gör det, tänker jag.
Ja, men jag har liksom tänkt att om inte jag tar vara på min tid som ung. För att när jag var yngre, då fanns det väldigt många människor som jag insåg att det var väldigt många i olika branscher och framförallt i näringslivet som var jätteintresserade av ungdomar. Och liksom att det finns ett väldigt stort glapp.
Mm.
Och då var det perfekt för mig, för att det fanns så mycket jag kunde liksom lära mig. Och typ möjligheter som jag kunde få genom att utnyttja min ålder då. Så det var, jag såg det som att ja, alltså, nu har jag en tid att liksom ta vara på allt.
Mm.
Så då struntar jag i om jag inte blir bjuden på någon fest eller liksom är en del av en grupp eller så.
Det är väldigt starkt. Och det är ju det du har varit ute och pratat väldigt mycket om. Det är ju hur liksom vi ska kommunicera med unga, eller hur?
Mm.
För att de ska bli en del av samhället.
Ja.
Eller hur? Eller delvis, eller har jag missförstått då?
Nej, alltså verkligen inte på det sättet. Men jag brukar inte skilja så mycket på unga och andra människor. För att alltså det, allt handlar om ens tankesätt och hur man gör saker. Mm. Och då spelar det ingen roll om man är 15 eller 55. Om man är inne i fel sätt att tänka så kommer man bara liksom fortsätta i det mönstret som man har. Som man inte är nöjd över. Och det är det, därför jag tycker det är viktigt att, liksom, att man inte särskiljer också så här, hur ska vi prata med unga, utan mer tänka... För jag kommer ihåg själv att när jag var yngre så tyckte jag att det var jättejobbigt när vuxna liksom sa att man var ung eller så. Utan mer att tänka så här, hur ska vi, oavsett ålder liksom. För att unga gillar ju inte att känna sig unga liksom.
Nej, och det är väl så. Och det är ju så vi pratar om jämställdhet också. Vi ska inte prata om manligt och kvinnligt och hit och dit.
Mm.
Men det är ju på något sätt ändå så det är.
Ja.
Och det är där vi är idag.
Ja.
Vi vill ju att människor ska vara individer och så vidare. Och det är vi ju. Men vi är inte där i retoriken. För vi särskiljer ju fortfarande.
Ja, det är ju ett inlärt beteende. Till exempel att exemplet som jag sa tidigare, att många killar som jag känner är lite mer avslappnade i sin framtoning.
Mm.
Det är ju inte så att de är födda så liksom.
Nej.
Utan det är ju någonting de har fått lära sig, kanske av föräldrar eller sin miljö. Och det finns ändå mycket att lära sig. Samma sak som att killar kan lära sig av tjejer och vara lite mer ordentliga kanske ibland.
Mm. Men så det du tänker är att vi ska prata om unga precis som vi gör med... Gud vad jag låter gammal nu. men precis som vi gör med vem som helst egentligen. Ja.
Verkligen.
För att inte exkludera dem som en egen målgrupp.
Ja, alltså för det är det jag tycker är så oavsett vad det är, oavsett om det är jämställdhet eller mångfald eller unga eller vad det nu är, så tycker jag att det blir lite fel att peka ut grupper eller namn eller sådär, utan mer pratas som ett vi liksom, för att vi, det är bara vi, alla människor liksom.
Men får du mycket liksom igenkänning och medhåll från människor i din ålder?
Det är en definitionsfråga, men jag skulle säga att det är inte så många ungdomar som har gjort den resan som jag har gjort. Så det är svårt med igenkänningen där.
Mm.
Men däremot så vet jag att det är många unga som inspireras av min resa och tänker liksom att om hon har gjort det så kan jag också göra det.
Mm.
Sen så är det ju äldre människor som är mer liksom intresserade av att liksom min resa och sådär. Och hur man kan göra någonting på det sättet som jag har gjort.
Vad är det du känner att du kan bidra med till näringslivet?
Alltså jag känner att jag kan bidra med, och som jag har bidragit med, att vara mig själv och liksom representera mig själv och den profilen som jag är. Att jag har en annan bakgrund, att jag är tjej och att jag är ung och på väg att inte bli ung. Alltså.
Jag tror att många skulle säga att du är ung ganska många år framöver. Jag tycker själv att jag fortfarande är relativt ung. Även om jag nu refererar till mig själv som gammal, så har du några år kvar. Men ja, fortsätt.
Nej, men alltså, för när jag började så var det ju liksom inte, det fanns ingen, till exempel jag började ju föreläsa då, det fanns ingen med den profilen som jag hade.
Nej.
Och det visar ju på att allt går. För till exempel när jag var 17 eller 18, nej jag tror jag var 17, så blev jag adjungerad styrelseledamot i SOS Barnbyar. Mm. Och det visar ju också på att, ja men då går det liksom att ta in en ung tjej som har en annan bakgrund, som kanske inte är den här traditionella profilen, in i en styrelse. Eller liksom, nu släpper jag ju då min bok.
Ja.
Och det är ju inte många som gör det heller så tidigt och sådär.
I din ålder. Nej, och vi ska prata mer om din bok, för den är ju superintressant för många av dem som lyssnar, tänker jag.
Mm.
Men det är en sak till som jag vill prata om. Nu när vi pratar om att liksom kommunicera med ungan, om vi nu ska liksom särskilja den gruppen på något sätt.
Ja.
För när det kommer till, för här pratar vi väldigt mycket om jämställdhet, som liksom är min hjärtefråga. Så min första fråga till dig egentligen, du som är ung kvinna mitt i karriären, hur känner du själv att ditt kön har begränsat dig längs vägen? Har du liksom tänkt någonting på det? För du säger ju många gånger, jag är ung tjej.
Mm. Alltså, för min del så har jag alltid känt att det är någonting som begränsar mig.
Ja.
Men då har det mer varit liksom min utgångspunkt att känna mig utanför samhället.
Mm.
Sen så har jag tänkt, okej, men det kanske är det som är min fördel. Att jag är en tjej och har en annan bakgrund.
Mm.
Och det är också det som har gjort så att jag har fått många jobb. På både gott och ont. Alltså man kan ju se det som att man blir lite inkvoterad. Men då är det så det är. Liksom, att, det är många som har sökt en tjej med en annan bakgrund. Och då har jag ofta kommit upp i bilden. Och det är ju både på gott och ont. Alltså, det är klart att det betyder inte att jag är mindre bra för det. Men jag har ju lyckats vända på det. Och se liksom, att det är det som är min styrka också.
Mm. Du har sett det som en fördel istället för en motgång.
Ja, precis.
För vi lägger ju mycket liksom tilltro till den nya generationen. Alltså nu ser vi ju i samband med corona att liksom jämställdheten backar i Sverige.
Mm.
Och så säger alla så här, men det kommer bli bättre med tiden när de här nya, när den liksom yngre generationen kommer in, så kommer allt att ändra sig. Däremot så har man ju sett också i rapporter att den yngre generationen formas utifrån de normerna som finns i näringslivet. De väldigt manligt kodade normerna som är. Och då tänker jag så här, men pratar ni någonting om jämställdhet? Eller liksom pratar du med dina kompisar om att vara kvinna, feminist? Alltså,
det är ju väldigt, för min del, jag kan ju bara prata för mig själv. Jag tycker att det är ett fortfarande lite känsligt ämne, för att för mig så är det ju liksom en självklarhet att det ska vara lika mellan båda könen.
Mm.
Och då försöker jag liksom bete mig på ett sätt som är liksom, som går i linje med det jag tycker. Så det blir liksom en mer självklar, vad ska man säga, typ sätt att vara. Och bland många av mina vänner och andra så är det inte så att vi pratar specifikt om ämnet jämställdhet. Utan jag tror att det är liksom en mer självklar del i vår generation att det ska vara det.
Mm.
Men som du säger, att det kanske inte är riktigt så som det ser ut.
Nej, för jag tänker att man är uppväxt med, och er generation är uppväxt med, så att allt är möjligt. Och allt är ju möjligt. Men många får ju en chock när de kommer ut i näringslivet. Och bara, oj, men fast jag... För så var det för mig i alla fall. Mm. Att så här, men jag har inte samma förutsättningar som mina manliga kollegor.
Ja, herregud. Alltså det har jag ju också märkt att...
Mm.
Det är ju en annan jargong.
Mm.
Och det är liksom... Men för min del har det passat mig ganska bra. För att jag är lite mer... Alltså det är så svårt att prata om det här också. För att jag vill inte säga något som är fel. Eller kan uppfattas fel. Men det har varit lätt för mig. För att jag är väldigt rak på sak. Och jag är ganska kort i ton. Och det är inte så mycket småsnack. Och liksom sådär. Och det är ju lite... Av en ren slump så är det lite mer den jargongen som det är bland män.
Mm.
Och därför har det varit lättare för mig att liksom... Det är många män och killar som jag har kunnat liksom för min del hjälpt mig framåt mer än vad det har varit kvinnor som har gjort det till exempel. Mm. Så jag vet inte, alltså... Det är svårt. Att prata om det här är ju också så här... Det är så lätt att säga fel saker också.
Gud, ja.
Det är också det som är en nackdel tycker jag lite. Att prata om jämställdhet. För att det kan lätt bli så att nu när vi sitter och pratar. Då måste jag tänka så här. Nu får inte jag säga fel sak. För att det kan lätt bli så att...
Ja, men, och det är ju också jätteintressant. En jätteintressant reflektion tycker jag. Att du som är liksom 22 år känner dig lite nervös för att uttala dig om de här frågorna.
Ja, jag brukar försöka undvika det. Men nu så...
Nu ställer jag dig mot väggen lite här. Men och är lite jobbig. Och sådär. Men jag bara tänker att... Varför är du det? Alltså varför är du rädd för att... Eller rädd, men varför är det läskigt att prata om jämställdhet?
Men jag vet ju liksom... Det är många som har uttalat sig om jämställdhet i näringslivet. Och framförallt män då och sådär. Som har fått mycket kritik. Och... Då blir man ju lite sådär att man blir... Alltså jag tycker att varje person ska kunna prata om sitt perspektiv om jämställdhet utan att kunna få kritik.
Mm.
Men nu när jag sitter och pratar om det här och tänker liksom att... Ja.
Att någon ska tycka att du har fel, att någon ska bli arg alltså, på dig.
Jag struntar lite i vad andra tycker. Men det är lite sådär att det... Ja.
För jag tänker att det är också ett... Nu avbryter jag dig här. Men jag tänker också att det är ju lite farligt att liksom yngre generationer tycker att det är läskigt att prata. Gud vad mycket yngre generationer det blev. Ja. Men att liksom att någon som är 22 år tycker att det är lite läskigt att uttala sig. Det har ju kommit någonstans ifrån. Och det är ju inte bra, tänker
Nej,
jag.
Nej, alltså jag har lite erfarenhet av att prata med människor som är väldigt politiskt korrekta.
Mm.
Och då känns det som att oavsett vad jag säger så blir det fel.
Ja.
Och då är jag så här, nej men då säger jag ingenting. Alltså inte för att jag inte har en åsikt utan mer för att jag har mer att förlora på det av att prata om det och säga fel saker. För att det är svåra frågor.
Ja, och samtidigt så behöver vi ju liksom sådana som du som är lite yngre, som har en annan bakgrund. Som liksom vågar stå för de här sakerna. Vilket du gör, du är ju här idag. Och vi pratar om det lite lätt. Därför tycker jag att det är så synd att liksom, du ska behöva känna så. För att jag håller ju med dig. Jag tycker ju att alla perspektiv måste ju in.
Ja.
Annars blir ju debatten aldrig särskilt liksom, nyanserad. Om vi bara sitter här och... Håller med varandra? Förstår du?
Ja, absolut. Men det är också så att det är svårt att exemplifiera. Mm. Genom att inte säga att det här är ett, vad ska man säga, ett beteende som är inlärt. Som är lite killigt. Alltså, för om jag säger så, då kan det ju uppfattas som att det kan ju tolkas på jättemånga olika sätt. Mm. Och det blir jättefel också. För att det är kanske inte är så jag menar. Alltså det blir så här svårt att ge exempel när man då förstärker vissa stereotyper.
Mm. Precis. Och det har mina lyssnare hört många gånger. Att jag tycker ju att vi ska gå ifrån och prata precis som du säger. Vi ska prata om individer, inte om man, kvinna, någon med annan bakgrund eller unga.
Ja.
Alltså vi ska inte sätta människor i fack. Men ibland så behöver vi just stereotypisera och säga att det här är manligt eller det här är kvinnligt. Bara för att liksom synliggöra de strukturerna. Det gör jag ofta. Alltså bara för att man ska se hur det ser ut på något sätt.
Jag förstår. Alltså för min del så tror jag också att det har varit min styrka. Att jag liksom inte lägger någon värdering i vad som är rätt och fel på det sättet. Utan jag tänker mer liksom att vi alla är människor. Och om varje person tänker lite mer på hur man är som människa och medmänniska. Så löser sig många av problemen automatiskt liksom. Sen så kanske inte det är så lätt i praktiken enligt många, men jag tycker att det ändå är ganska lätt liksom, att om man ser ett beteende som man inte gillar, då säger man till. Eller just för att jag är så himla rak och tydlig. Men det är också som du säger att man måste ju vara väldigt stark som person för att klara av det, för att det leder ju mycket till ångest kanske, istället för att bara vara tyst. Och sådär.
Och behåll den inställningen, för den kommer att ta dig långt. Nu har jag pressat dig lite om ett jobbigt tema här. Men du har hanterat det jättebra. Vi ska prata om din bok också, såklart. Mm. För nu är ju du 22 år, vi säger det igen. Ja. Och har skrivit en bok i och med att du gick in i väggen, eller hur? Ja. Det är liksom därifrån inspirationen kommer. Och den handlar om att kämpa smart.
Precis, boken heter Kämpa smart och dröm stort.
Mm.
Och då är det egentligen mina 9 tips till hur man tar sig dit man vill.
Ja.
Och när jag gick in i väggen så insåg jag att jag behöver någonting, eller jag hade behövt någonting som förklarar för mig hur jag skulle tänka och göra.
Mm.
Istället för att testa allting och liksom bränna ut mig.
Mm.
Så boken innehåller allt ifrån min resa till hur jag gick från att inte ha någonting till att ha allt som jag kunde drömma om liksom, från en tidig ålder, till att innehålla intervjuer med profiler som allt ifrån Christer Fuglesang som pratar om sin komfortzon, till Jenny Strömstedt som pratar om misslyckande, till...
Ja, de är med i boken.
Ja,
eller?
Ja. Så det är olika människor, och Dr. Mona till exempel som pratar om tacksamhet och sådär. Mm. Så det är olika teman i kapitel i boken.
Mm.
Så...
Och det här är för att du vill tipsa människor omkring det att liksom bli bättre på att inte bränna ut sig, eller hur?
Ja, och så i boken så innehåller det även intervjuer, som jag sa, men övningar och liksom citat och sånt där. Och hela tanken är då att inspirera mottagaren oavsett ålder, att liksom ta sig dit man vill. Fast mer i en bok, för att det finns ju många böcker som kanske pratar om framgång och sådär, men det är inte hela bilden alltid. Utan det är en väldigt äkta bok som har jättemånga olika perspektiv från olika intervjupersoner.
Mm.
Och sådär.
Och vilka är de 9 tipsen? Kan du dem utan till?
Jag både kunde dem utan till.
Ja, det är inte helt lätt.
Jag har jobbat med den här boken med processen i typ 2 år. Så jag både definitivt kunde utan till. Men absolut, jag kan ge ett
smakprov. Ge några exempel bara.
Ja, det första kapitlet heter Acceptera inte dina förutsättningar. Och det är som vi har pratat om, att liksom tänka att nej, det är bara för att mitt liv ser ut så här så betyder det inte att det kommer fortsätta se ut så här.
Nej.
Sen så har vi Gå utanför din komfortzon, som handlar om hur jag har lyckats med allt jag har gjort genom att göra allt det där som jag gör nu. Att jag tycker det är jättejobbigt att prata om jämställdhet av
en anledning. Du har sprängt en komfort zone idag.
Det här är... Vi får se hur det utspelar sig. Men det brukar ofta leda till positiva saker.
Ah, gud, ja.
Och hur man växer av det och får ett starkt självförtroende till att ett kapitel heter Skapa din egen bubbla. Liksom.
Mm.
Och det handlar om hur vi lever i ett samhälle och värld där vi är omringade av massa människor som, och media och algoritmer och så vidare, och liksom bara styrs in i någon slags konsumtionshets och liksom sådana grejer. Och då pratar det kapitlet om hur vi kan skapa våra egna bubblor och liksom skapa en slags låtsasbubbla för att kunna filtrera bort allt brus och liksom så.
Mm. Ja, för det finns en sak till som jag vill prata med dig om. Och det är det här med förebilder.
Mm.
Därför att jag vet att du har sagt att du, och du sa det tidigare också när vi pratade idag, att du hade inga förebilder som du kunde se upp till. För att idag så lever vi ju i sociala medier typ överallt hela tiden. Och våra förebilder är ju influencers. Det finns jättemånga bra influencers. Men det handlar mycket om konsumtionshets och realitystjärnor och så här. Det är frågan så här, vem man har som förebild. Och då tänker jag, vad hade du behövt för förebilder? Eller vad tror du att vi behöver för förebilder?
Alltså jag tror att vi har väldigt bra förebilder, egentligen. Om man kollar tillbaka i tiden, så när internet och sånt inte var lika stort, så fanns det ju förebilder i samhällen och i olika städer och sånt där. Att man hade liksom kanske sin pappa som förebild eller sin morfar eller liksom så.
Mm.
Men nu har ju glappen blivit så stora mellan alla människor, vi är så isolerade.
Ja.
Och då kanske man inte ser liksom vilka fina förebilder det finns i ens omgivning eller i ens närhet. Så jag tror att, eller bara typ så här, någon som jobbar på ICA och som är jättetrevlig. Alltså det finns så himla många fina exempel i vardagen också som man kan lära sig av. Att till exempel om jag är inne i min bubbla, så tänker jag kanske inte att ja, men nu ska jag vara trevlig. Utan alltså det är så lätt att bara gå runt och liksom bara vara i sitt huvud.
Mm.
Men om man då ser hur andra människor, om det är någon i kassan som är jättetrevlig varenda gång man går och handlar, då blir jag jätteglad. Och då tänker jag liksom att ja, men henne ska ju lära mig av att det inte finns en ursäkt till att aldrig vara jättetrevlig. Liksom.
Mm.
Så det är att man försöker hitta beteenden i människor i ens omgivning som man tycker är bra, bara plocka upp det. Liksom. Istället för att jag har aldrig haft så här influencers och så som förebilder. Mm. Och för att jag tycker det är väldigt destruktivt. Så det, sen har jag pluggat kommunikation och retorik och sånt där. Och jag har ju sett och lärt mig att det är, alltså allt går att vrida.
Mm.
Och därför så tycker inte jag, alltså därför vet jag att det som syns på ytan inte ofta är det som är sant.
Nej.
Så därför så har jag svårt att liksom tycka att människor som syns i media och sådär är förebilder. Så det, ja, så jag tycker bara att människor i ens omgivning som man tycker gör positiva saker eller beteenden eller sådär.
Plocka upp det mer än att titta på sociala medier eller tidningen.
Och så. Jag har ju en kompis som till exempel är jättegenerös på det sättet att hon liksom, ja, men alltid så här, bjuder på lunch eller fika eller liksom sådana saker. Och det tycker jag är jättefint, för att då lär jag mig av henne att det är inte fel att bjuda människor på fika bara för att liksom att även om man kanske inte gör det så ofta som man borde. Så då har jag ju lärt mig av henne att hon har ett sånt beteende, då kan jag lära mig det, eller så har någon annan ett beteende som är att liksom att den är jättebra på att värna om sina relationer. Då ser jag liksom, hur gör den personen för att få alla att känna sig så himla älskade och sådär.
Mm.
Så att, ja.
Grymt. Vi ska avsluta med en fråga från min sponsor här, för vi ska börja avrunda lite grann. Vi har spelat in länge. Jag har ju min sponsor Excitech, och månadens, eller den här veckans fråga till dig, det är ju hur du tycker att vi kan bli inkluderande på riktigt i våran vardag. Det är frågan från min sponsor.
Ja.
Vad tänker du om det?
Alltså jag tänker att det är en bra fråga och att svaret finns i en själv. Att tänka liksom, hur kan jag vara den bästa versionen av mig själv i mitt beteende?
Mm.
Och det är på det sättet som man blir mer inkluderande, tycker jag.
Mm.
För att det är många gånger så är det lätt. Det är därför jag tycker också att det här avsnittet har varit lite svårt. För att för min del så tänker jag alltid så här att jag kan inte göra någonting annat än att göra mitt bästa själv. Nej. Sen så kan jag inspirera andra till att göra detsamma.
Mm.
Så att tänka lite så här, hur är jag som person? Är jag inkluderande på riktigt? Eller hur?
Jag reflekterar över sina egna beteenden.
Ja, helt för enkelt. Det är lätt att prata om stora frågor och sen så kanske man själv inte riktigt beter sig så som man borde liksom.
Nej, men precis. Ja, det finns många som gör det, kan jag säga. Som går runt och pratar om stora frågor och sen gör motsatsen.
Ja.
Det är inte helt ovanligt.
Jag tror att om alla bara hade börjat i en själv, då hade det ju inte sett ut så som det gör heller.
Nej.
Så att, jag tror det är mitt bästa tips. Och det är därför jag tror också att jag kände också tidigt att jag blev utbränd. För att jag kände att jag ville göra allt och jag ville rädda alla, allt och alla liksom. Och vara perfekt och duktig och sådär. Men sen insåg jag att men jag kan inte göra någonting annat än att rädda mig själv först. Mm. Och sen så inspireras ju
andra av det.
Exakt.
Mm. Då säger vi tusen tack till dig för att du har varit här. Det har varit jättekul att ha dig här.
Stort tack. Jätteroligt.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en jättebra vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.